En som inte ser Champions League-finalen, det är Novak Djokovic, därför att han spelar just nu franska öppna mot österrikaren Misolic. Novak Djokovic har 1-0 i set och han har brutit i det andra, ställningen 5-4 i game där. Strax mer Champions League-final.
Här är Ekot klockan 10. Idag svarade Hamas formellt på USAs förslag om en 60 dagar lång vapenvila i Gaza. Den terrorstämplade gruppen säger sig vara redo att gå med på att släppa gisslan, men har också nya krav, som att invånarna i Gaza ska tillåtas att passera över gränsövergången i Rafah till Egypten. USAs Mellanösterns sändebud Steve Witkoff kallar Hamas svar för fullständigt oacceptabelt. Samtidigt har minst 60 personer dödats i Israels offensiv i Gaza senaste dygnet. Det här uppger Hamas-kontrollerade hälsodepartementet i Gaza. Och det är fortsatta problem för FNs livsmedelsprogram att nå ut med nödhjälp. Många leveranser stoppas och plundras av hungrande människor. Och enligt FNs livsmedelsprogram är faran för svält fortfarande stor i Gaza. Om president Trump genomför sitt hot om att höja ståltullarna för EU-länderna från 25% till 50% så kommer det att skapa problem för stål- och bilindustrin. Men vad som kommer att hända är i dagsläget högst osäkert. Det säger Mattias Tenell som är handelspolitisk direktör för stålindustrinas branschorganisation Järnkontoret.
Det är ju inte givet att Trump håller i. Han har ju gjort flera utspel där han säger en sak och sedan så märker han att oj då, nu tog jag kanske lite för mycket, och så backar han tillbaka.
Sveriges export av högspecialiserat stål till USA ligger på cirka 8% av den samlade exporten av stål. Ett stål som USA inte producerar själva.
Det är ju inte lite, utan vi pratar om i pengar kanske 4 eller 5 miljarder. Så att det är ingen oviktig marknad på något sätt, men det är viktigt att ha proportionerna. En 50-procentig tull är ju väldigt långtgående. Det är inte säkert att kunderna klarar att svälja det och att leverantörerna i så fall är beredda att ta på sina marginaler.
Samtidigt tror Mattias Tenell att de amerikanska företagen ändå kommer att behöva köpa det svenska stålet.
Möjligen så kommer stålanvändare i USA som behöver olika typer av kvaliteter och stålsorter att vända sig mot de här tullarna. Jag hoppas i grunden på att EU och USA kan komma överens om en så frihandelsvänlig lösning som det bara går.
Reporter var Helena Boman Brody. Så Sverige, imorgon så blir det tillåtet med gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker. Och nu riktar socialminister Jakob Forssmed kritik mot flera kommuner. Han anser att handläggningstiderna riskerar att bli allt för långa och avgifterna i många fall för höga i samband med tillståndsansökningarna.
Vi får signaler nu att avgifterna varierar från 3 000 kronor för ett tillstånd upp till 20 000 kronor. En sån stor skillnad är inte rimligt. Det här är rätt standardiserade uppgifter där vi har varit tydliga med vad som gäller för att vi inte ska ha stora kommunala variationer. Och handläggningstiden bör man klara på någon eller några veckor. Inte att inte de här tillverkarna ska kunna få besked under den här säsongen. Det tycker inte jag duger.
Från och med imorgon blir det tillåtet med gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker. Men avgiftsskillnader mellan vad kommunerna väntas ta ut för handläggning av en ansökan om gårdsförsäljning, de är extrema, anser Jakob Forssmed. Och kommunerna har haft gott om tid på sig att förbereda sig på ett bättre sätt, säger han.
Det här har varit känt nu ett år att den här reformen kommer införas, och här tycker jag faktiskt att flera kommuner nu bör se över om man inte kan snabba upp de här processerna och se över om avgifterna är rimliga.
Säger socialminister Jakob Forssmed, reporter Anders Wennersten. Det finns inga misstankar om sjöfylleri efter att ett lastfartyg gick på grund utanför Landskrona i förmiddags. Det uppger kustbevakningen för Ekot. Under kvällen har skrovet på det grundstötta fartyget undersökts av dykare för att se om det finns några skador, och förhören med besättningen har också fortsatt. Så fotboll och Champions League-finalen mellan Inter Milan och Paris Saint-Germain som pågår just nu. Efter första halvlek står det 2-0 till PSG. Radiosporten sänder matchen i kanalen P4. Så vädret, morgondagen inleds med soligt väder i stort sett hela landet, men under dagen drar det till regnväder lokalt med åska in västerifrån. Temperatur i söder mellan 15 och 20 grader, i Norrland 10-15 grader, lägre längst i norr. Ekot med Daniel Wockner.
Radiosporten med Champions League.
Och finalen inför 75 000 åskådare på plats i fotbollshärligheten i München och många hundratusen framför olika skärmar runt om i världen mellan Paris Saint-Germain och Inter. Och precis som Ekot nyss berättade så är det Paris Saint-Germain som leder med 2-0 efter den första halvleken. Andra halvlek är 26 sekunder gammal. Ingenting har hänt. Framförallt har ingenting hänt bytesmässigt i Inter som vi förmodade att det skulle göra. Här lägger för Paris att göra 3-0. Kvaratskhelien i straffområdet kommer nära målet, skjuter utanför och över det närmsta krysset. Var när han kommer, vilken jättechans till 3-0 efter 41 sekunder.
Ja, han får ju promenera in i Inters straffområde och han är ju så snabb att göra en lilla sidoflyttning så skjuter han med en gång. Vi har ju sett att han trycker upp den i första krysset några gånger där innan. Det här är inte några mil ifrån att det står 3-0 efter så tidigt.
Ja, de gör ju, han gör ju knappt ens en fint, han bara går rakt fram.
Ja, och Inter fortsätter att falla. Någonstans så måste man ta ett beslut och stå upp lite mer.
Falla, alltså backa i det läget fotbollsterminologimässigt. Nu så spelar de fel ut ur eget straffområde igen. Inte. Det slutar alltid med att Acerbi, den 37-årige Francesco Acerbi, mittbacken, slår den avgörande passningen. Han är inte så vass på det. Paris gör jättebra i sin höga press och sitt försvarsspel och snor ofta bollen i trakterna av mittlinjen.
Ja, men så är det. Antingen så sätter de press på honom eller så får de att de spelar tillbaka till Sommer som slår en långboll.
Läge här för Thuram, för Inter. På högerkanten går de kull utanför straffområdet, får frispark med sig i höjd med detta område, kapad som han är av Parisförsvaret. Var det Paco eller var det vänsterbacken Nuno Mendes som bringade honom över ända? Det var Nuno Mendes. Förlåt, det var Paco naturligtvis.
Lite lätt. Thuram söker den frisparken i ett bra läge, kunna lyfta in den fram på mål som man kanske kan komma in i den här matchen.
2 minuter in i andra halvlek, det är 2-0 till Paris Saint-Germain mot Inter i herrarnas Champions League-final i fotboll. Inter har haft 2 vassa hörnor i den första halvleken som de nickat mot mål utan att göra mål. Nu har de ett bättre läge än en hörna nära straffområdet. I höjd med straffområdet på högerkanten, Di Marco eller Calhanoglu. Calhanoglu klipper till bollen där mot bortre stolpen. Här är ju inte en enda italienare, inte en enda Inter-anhängare ens nära den bollen och ut över kortlinjen och inspark för Paris Saint-Germain. Och Calhanoglu, vi ser en närbild på honom. Han är svettig och skäggig och skakar på huvudet.
Ja, det var en bedrövlig frispark. Den enda italienaren som var nära, det var ju han som satt på femte rad uppe på läktaren.
Och han var långt ifrån. Och Calhanoglu sprang ifrån situationen och tänkte: vad är det jag håller på med? Jag jobbar ju ändå som fotbollsspelare. Ska jag inte kunna träffa bollen bättre?
Ja, nej, det var bra skruv på den, men den var ju väldigt, väldigt mycket högre än vad han hade förväntat sig att den skulle vara.
3 minuter av andra halvlek har gått. Det är 2-0 till Paris Saint-Germain mot Inter. Paris Saint-Germain har aldrig vunnit Champions League i fotboll. Inter har 3 segrar, 2 på 60-talet och en 2010. Det är lag som är ovana vid att vara i så här kvalificerade sammanhang. Och Paris, de har nog inte börjat fundera på det ännu. PSG-spelarna och ledarna och supportrarna är inte så långt ifrån att alltså skriva historien.
Nej, det är inte. Fortsätter de att spela så som under första halvlek så kommer det här bara en dans på rosor för dem. Det kommer, jag tror inte ens att Donnarumma har han haft bollen och gjort någon bra räddning.
Han som är målvakt i Paris Saint-Germain, nej, det har han ju inte. Här kommer en boll in i hans straffområde. Den studsar så småningom till honom, var det tänkt, från Kvaratskhelia. Men då blir det alldeles snett och vinter bollen ut över kortlinjen till hörna för Inter. Gratis hörna för Inter. Inter-anhängarna på läktarna i blått och svart tänker att ja, men det är kanske det här som är biljetten in i matchen då. Di Marco eller Calhanoglu. Det är standarduppställningen. En vänster eller en höger fot ska träffa bollen. Den här gången blir det Di Marco. In med bollen i straffområdet. Nickas inte av någon, tas på knät undan av Marquinhos och ut ur straffområdet sedan. Interspelarna vill ha bollen på en PSG-hand och straff. Istället säger domaren precis tvärtom. Den tar på en Inter-hand i frispark för Paris Saint-Germain i eget straffområde. Interspelarna är framme och dealar med honom. Flera stycken, de reagerade ganska tidigt för straff just. Vi ser en repris och bollen på Lautaro Martinez hand. Han är ju Inter-spelare och inte på Marquinhos, PSG-försvararens hand.
Nej, det såg som Marquinhos att det tog på hans knän eller lår och
eller
studsade någonstans och så upp på honom. Så att det är bra gjort att domaren på den kameran vilket vi såg i alla fall, så såg det inte ut som att det var någon hand.
Du, den här domaren, rumänen Istvan Kovacs, han ser ju väldigt väldigt raggigt bestämd ut i närbild. Ingen snubbe man dealar eller pratar med egentligen för att förändra ett domslut.
Nej, jag tycker också att han flera gånger när det har varit spelare som har fallit lite lätt, ja, bara vinkat upp dem.
Vilken yta här för Paris Saint-Germain på vänsterkanten. Kvaratskhelia till Ruiz, in framför mål till Kvaratskhelia som skjuter utanför det närmsta krysset igen och över och inspark inte. Andra drömchansen att göra 3-0 inom loppet av 5 minuter i början på andra halvlek för Georgien Kvaratskhelia.
Oh. Och vad är det ytterligare en gång som leder fram till att han får den här chansen?
Bra passningsspel, Paris Saint-Germain, en kontring.
Men också ett misstag i Inter, där man halkar in i straffområdet.
Ja, just det.
När man ska liksom ta bort bollen. Och man ser också Interspelarna börja klaga lite mer på varandra. Både när du ska ta inkastet, när du ska göra, och du ska göra det här och det här liksom.
Men du Johan, varför bytte inte Inter-tränaren Inzaghi någon spelare i paus redan, med tanke på hur långt ifrån de var PSG den första halvleken?
Nej, men han tror ju på det som han har byggt upp Inzaghi-tränaren här för Inter. Och han ger dem chansen. Men jag tänker också att det kommer nog inte dröja långt, kanske max 10 minuter innan det börjar hända någonting. För fortsätter det så här, då är det 3-0, då är det game over.
Det är väldigt spännande läge i matchen just nu.
Det är det.
Det är 2-0 till Paris Saint-Germain mot Inter. Det är en synnerligen välmotiverad ledning. De har varit bättre i passningsspelet, bättre i målchansskapandet, bättre i närkampsspelet, bättre i pressspelet. Ja, de har varit bättre på allt egentligen, Paris Saint-Germain. Eller hur?
Jag håller helt med.
Eller var det en expertinsats från min sida? Det var ju
Nej, men jag tycker att jag håller helt med. Så jag går nu.
Här kommer de igen. Nej, stanna kvar. Dembélé skjuter mot bortre krysset in utanför inspark inte. Det är nästan uppvisning av Paris Saint-Germain.
Men ser du hur lätt de kommer in i straffområdet?
Var det är inte?
Nej, de är inte där. De bara faller hela tiden, backar hem mot eget mål. Istället för att ställa dem någonstans så måste man ta ett beslut. Nu faller vi inte längre, utan nu står vi upp emot dem.
Men Johan, dramaturgiskt är det ju det läget att gör de nu inte 3-0 här Paris Saint-Germain när de är så här bra och inte får in ett 2-1-mål, så kan ju alltihopa svänga över.
Ja, men så kan det vara. Det är ju också när man kollar på det, så kan det vara en hand som vi pratade om, diskuterade innan. Det räcker att du lyfter in en boll i straffområdet, i motståndarnas straff, och så tar den på en hand och så har du en straff. Whoops. Och så sätter du den, då är du inne i matchen.
Inte nu med chansbollar i uppspelet på vänsterkanten. Slutar med att det blir en för lång boll från Di Marco till Thuram. Nej, han springer inte rent ur.
Nej.
Hade han varit en travhäst så hade det varit hälta vänster bak, Marcus Thuram, och till veterinären. Men han är kvar på planen.
Problemet är att inte vi har några bakben på människor, utan man har...
Problemet är väl också kanske att han inte är en travhäst.
Nej, så är det. Det är helt rätt.
Eller hur nu ska jag se det. 53 minuten, 8 minuten alltså, andra halvlek. Herrarnas Champions League-final i fotboll. Det är 2-0 till Paris Saint-Germain mot Inter. Nu kommer Inters första byten. Ja, du hade ju rätt Johan. Det är inte ens 10 minuter har gått av andra halvlek. Anfall för Inter på högerkanten. Denzel Dumfries, nederländaren, jagas av Jorgen Kvaratskhelia i PSG. Dumfries som kul får frispark.
Det är ju någonting i alla fall verkar som man har pratat om. Kom upp på bättre PSG:s planhalva så försöker vi att lyfta in några frisparkar och kanske få någon touch med ett huvud där.
De är fortfarande bra på det ju.
Det är de.
Frisparkar.
Det är de.
Nu ska vi se vad det är för spelare som ska in i Inter. Pavard ska ut. Högerförsvararen. Är det rimligt att ta ut honom?
Ja, jag tycker att de kan ta ut nästan alla spelarna i Inter.
Ja, det är ju det.
Så det är inget konstigt.
Nej, och Di Marco går också ut. Det var ingen högoddsare inblandad i båda baklängesmålen. Bissek kommer in och Zalewski. Och Inters frispark in i straffområdet från Calhanoglu. Målvakten Donnarumma kommer ut, får tassarna på den och över ribban framför Acerbis huvud. Det var nära det för Inter.
Ja, det var väldigt, väldigt nära. Jag tror han kolliderade med sin egen medspelare där. Men bra ingripande då.
Han ligger fortfarande på rygg, eget straffområde, målvakten Donnarumma. Den är bjässe, stor, lång, kraftig. Träffar faktiskt inte bollen. Han missar den när han försöker boxa den. Det är istället mittbacken Marquinhos. De har jobbat väldigt mycket defensivt ihop. De två som nickar undan bollen till hörna för Inter. Viss oro i Paris försvarslinje nu. Hörna Inter, 9:e minuten, andra halvlek. 2-0 Paris Saint-Germain mot Inter. Calhanoglu klipper till bollen där in med den i straffområdet. Ser bra ut den här gången. Träffar Donnarumma. Returen utanför straffområdet skjuts av Interspelaren Barella. Täcks undan av Paris Saint-Germain. 4 Paris-spelare springer efter bollen. 2 Interspelare jobbar hemåt. Interspelarna först på bollen hem till målvakten Sommer. Spelar ut med bollen på vänsterkanten. Sedan Inter. Lite chanspassningar. Det är det de behöver nu. Hittar yta att springa på för Acerbi av alla människor. han tänkte, jag kanske är offside i alla fall, mittback som jag är i en Champions League-final, men han var inte ens det. Passningen låg inte fram till honom, här kommer Paris som är istället till Dembélé. Före honom inhopparen Bissek hem till målvakten Sommer. Sommer tar emot med höger utsida, bra chip sedan centralt i banan uppåt till interspelare Barella som nickar snett och vint till Vitinha som tar över till Ruiz. De har möjligtvis pratat lite grann om det också, interspelarna, att vi måste ligga närmare i närkampsspelet. De går in lite hårdare nu i närkampsspelet, vinner bollen, kommer i offensiv riktning på vänsterkanten, inhopparen Zalewski skär in i straffområdet, skjuter på täckande PSG-spelare, jättebra, och frispark sedan för PSG i nästa läge ut ur straffområdet när Zalewski drar på sig en varning. Aj, 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 aj. Efter 2 minuter på plan, efter när han fullföljde det där skottet. Var det verkligen en varning?
Va? Ja, han går faktiskt in med dobbarna där i det läget. Även om han halkar till lite i den situationen när han ska in, och det ser nog värre ut än vad det är. Men synd att han inte kollade upp lite när han kom runt på kanten där, att han chippade på bakersta stolpen. Mm. För där var jag tror det var Domfri som var helt fri på bakersta stolpen.
Och Fabian Ruiz, spanjoren på Paris Saint-Germains mittfält, var det som fick Zalewskis polska dobbar mot sig. Han grinar illa men har rest sig upp och kommer att spela vidare. Zalewski alltså inhoppar. Polacken varnade efter 2 minuter på plan för Inter. I den 11:e minuten av andra halvlek, frispark då för PSG utanför eget straffområde. Det är lite nerv i läget nu ändå, är det inte det?
Ja, men det tycker jag. Jag tycker också inte de senaste 2 minuterna ändå så har de lite hopp. Det känns som att de, men med den här frisparken och hörnan, att de kommer in och skapar någon liten chans, ja, som gör att de tror på det.
Och de är närmare i närkampsspelet. Det måste de också vara. Då är han som gjorde ett mål och spelade fram till det andra 19-åringen, den unge franska anfallaren, med bollen på vänsterkanten hem till Marquinhos. Mittbacken i mittcirkeln vallar ut bollen på högerkanten. Där ute är Dembélé, tar emot, rullar in centralt till Doué. Fintar jättebra, lägger den i djupled framåt mot Hakimi. Når inte honom, inte bryter hem till målvakten. Sommer som dyngar upp mot mittlinjen där Martinez kliver in i närkamp, vinner för Inter. Thuram i nästa läge går omkull för Inter. Frispark 3 meter in på offensiv planhalva. Närbild på domaren, rumänen Kovac, som springer fram mot Inters avbytarbänk för att snacka med tränare Inzaghi, som sätter sig ner, reser sig upp och säger, ska jag ha ett gult kort? Ja, det ska du ha, säger domaren. Han håller upp alla sina 10 fingrar, Inzaghi, och skäller och säger till domaren, okej, jag tar den där varningen. Han sitter ner på, vi ser en repris när han sitter på sin avbytarbänk redo att slita sönder sin dyra italienska kavaj, vifta med den, träffar 2 stycken assistenter i en rörelse, och det är värt ett gult kort. Det är det ju faktiskt, trots att han är väldigt underhållande.
Ja, jo, verkligen. Man kan inte bete sig på det sättet, men han är så inne i matchen. Mm. Han springer ju där i den här tekniska zonen där kritat som han får springa.
Argare och argare. Ja. Han är nästan lika arg som Max Allegri, tränaren som nu ska ta över Milan igen i den italienska fotbollen, som ju drev stora delar av sin framgång som Juventus-tränare med att slita av sig rock, kavaj, skjorta, slips, beroende på hur dåligt det gick för laget. Och när spelarna såg att oj då, nu är det bara slipsen kvar, då tog de hit på allvar.
Ja, ja, ja.
Det italienska knepet helt enkelt för att få fart på sitt lag. Inkast nu, Inter. Bastoni kastar i höll med straffområdet på vänsterkanten. PSG leder med 2-0. Champions League-final. Bollen in i PSG straffområdet. Marquinhos nickar undan till Barella. Trixar upp bollen och skjuter 400 våningar över PSG-målet. Och Barella med det allt tunnare italienska håret på sitt huvud tänker, varför gjorde jag så?
Mm. Ja, han har inte heller haft en bra match. Nej. Han har gjort många misstag.
Han som är så bra.
Ja, fantastisk spelare. Inter har många bra spelare, men ingen av dem riktigt kommit upp i den nivån som han är van att se dem.
Men det är väl de riktiga Barella och Thuram som är här. Det är inga hologram som springer omkring och liknar dem.
Emellanåt så funderar man på det, men jag tror att det är de som är där faktiskt.
Tänk om det inte hade varit det.
Ja, nej, vi kan ju bli så i framtiden, men det behöver vi inte prata om nu. Nu
jag har sett för många agentfilmer på sistone. Här kommer nu en djupledsboll fram emot Lautaro Martinez för Inter, undan av Marquinhos och ut inkast för Inter. Marquinhos, mittbacken, brasilianaren, lagkaptenen i PSG, viktig nu. Han har stoppat 2 anfall i rad för Inter. För Inter är ju mycket, mycket bättre nu.
Ja, det är de.
Får vi inte glömma.
Jag tycker att de har lyft upp spelet på ett sätt som är väldigt positivt.
Bissek inhopparen, backen driver bollen länge, länge, tappar den till slut på offensiv planhalva för Intersson, tar tillbaks den, hör och häpna, inte vinner två närkamper i rad, det gjorde de inte en enda gång i första halvlek, kommer nu med bollen in i offensivt straffområde, målvakten Donnarumma går ut och fångar bollen och kastar sig över den samtidigt som Bissek, inhopparen, ligger kvar och har ont i höger baksida utanför Inters straffområde. Han drev bollen 60 meter, jagades av Fabian Ruiz och tappar den till slut, men han kanske också slet sönder något i sitt lår, va?
Ja, det känns lite, han tar sig mot låret om det är en baksida som har gått eller om han fick en lårkaka i den situationen.
Och vi ser det precis, det blir sån här bak, alltså felstäm, eller hur?
Ja, det blir
en
det.
Rakt ben.
Ja. Jag tror nog att det där ser inte bra ut.
Alternativt, det går snabbt, går över efter ett tag, men gör väldigt ont nu.
Ja, nej, jag tror inte det. Han kollar ut mot bänken. Det där kommer nog bli ett byte. Det blir en översträckning.
Ja.
På det.
6 minuter på planen har varit.
Ja, baksidan.
Stackars Bissek. Ja, de förbereder byte inte. Det är inte Inters final det här så här långt. De ligger under med 2-0. Det är mycket som går dem emot nu. Ett byte kanske som måste bytas igen efter 6, möjligtvis 7 minuter. Han försöker jogga igång utanför planen och spelet sätts igång igen. Målvakten i Paris Saint-Germain som leder med 2-0 mot Inter. Donnarumma rullar ut på högerkanten. Hakimi lyckas med en avancerad dribbling. Sen så en klackpiruettfint. Ganska snyggt. Välkommen in i matchen där, jag till Dembélé. Och ut på högerkanten till Hakimi in i straffområdet. Kan skjuta för PSG utanför det bortre stolpen. Är det via ett interben till hörna? Nej, det är inspark. Och Hakimi tänker att det där borde jag ha satt. Ja, det är klart. Vi är nära mål. Eller
ja. Ja, men nu leker de fotboll också, Paris-spelarna. Ja, han ska nog faktiskt ha en hörna på den. Tycker att det är en försvarares ben som gör att den styrs neråt i gräset.
Det är herrarnas Champions League-final i fotboll i München på den jämnt gröna gräsmattan på Bayern Münchens hemmaarena. Fotbollshärligheten, 75 000 på läktarna och 2-0 till Paris Saint-Germain mot Inter. 16 minuter andra halvlek och mycket riktigt hörna för Paris Saint-Germain. Uppåt i banan till Vitinha, skjuter från distans. Den är inlägg mot bortre stolpen. Jaha, alla hans lagkompisar trodde att han skulle skjuta. Så bra var finten och bollen förbi allihopa till inspark för Inter. Som ska göra ytterligare ett dubbelbyte.
Ja, tyvärr så blir det ett dubbelbyte när de har en skadad spelare som har tvungen att gå ut.
Ja, Mkhitaryan, den åldrade 36 år gammal armenske mittfältaren som inte varit med i matchen, byts nu ut.
Första gången vi ser honom.
Nej, det var elakt sagt. Det var
ja, men han har
62
inte
haft minuten. Kom igen nu, vi såg honom på uppen.
Ja.
Och så kommer också den evige Matteo Darmian in.
Det kanske var lite hårt sagt utav mig, men det har inte riktigt funkat. Inters mittfältare har inte synts så mycket utav i den här matchen.
Och Augusto är den andra som kommer in. Darmian och Augusto in. Mkhitaryan och tyvärr då Bissek ut. Inte klokt. Bissek 7 minuter på plan i en Champions League-final.
Ja, ja, men det känns som att det är Inters... ja, men i den här finalen, det går inte deras väg riktigt.
Nej. Jag är ju sannolikt inte det. Vem var det nu mer än Darmian som kom in?
Det såg jag faktiskt inte. Det kommer vi nog snart se.
Jag sa det precis. Irriterande. Snyggt spel av Paris Saint-Germain. Vitinha sköter en kontring. Kan lägga djupligt till Doué. Skjuter.
Det är mål.
Det är snyggt in 3-0 för Paris Saint-Germain. Det är 3-0 till Paris Saint-Germain. Nu har Desiree Doué gjort 2 mål och en målgivande passning. Han är 19 år gammal. Han är sensationell på den här nivån och presenterar sig ju med en riktig duns och en smäll på den största fotbollsscenen. 3-0, 2 mål, en målgivande passning. Och det är långt ifrån Inters final.
Ja, nej, det är det verkligen inte. De kör ju över Inter totalt. Men vilken kväll för honom att få göra 2 mål och ett assist. Och han sliter av sig tröjan så han kommer få ett gult kort för det. Men det kan det vara värt.
Och stackars Inter från Milano i Italien. De kommer av allt att döma att förlora sin andra Champions League-final på 3 år mot Manchester City för 2 år sedan. Och nu ligger de under med 3-0 mot Paris Saint-Germain. Och Ousmane Dembélé sublar igång den här kontringen. Vitinha fram till Doué som skjuter in vid den första stolpen. Jag tänkte först att han sköt utanför.
Ja, det såg ut som det. Men den sitter väldigt fint nere i stolproten. Bra placerat in också på ett tillslag, så skruvar han in den där borta. Alltså, Sommer har, han kan inte göra någonting. Nej. På något av målen. Men man blir imponerad utav Paris Saint-Germain. Vilken final de har gjort.
Verkligen, och vilken vacker fotboll det handlar om.
Ja, det är det. Nu är det också Inter egentligen. Nu ska de stänga ner detta för så att inte det blir en ut... alltså det blir pinsamt att de vinner eller förlorar för mycket i den här matchen.
Bara det att han sular igång den här kontringen, Dembélé.
Ja, nej, det är så fint spelat. Det är en sån fart också. Allt, de vet precis var de har sina kompisar någonstans. Och det är ett sånt flyt i spelet. Man ser verkligen att de mår bra tillsammans.
Och för er som undrar vem som bytte av Henrik Mkhitaryan i Inter strax före det här 3-0-målet så var det Carlos Augusto som gjorde det. Darmian och Augusto in för att få bättre fart på kanterna i Inters spel är ju tanken med det. Men det kan, som du nyss var inne på, ta en ände med förskräckelse på alla möjliga sätt och vis det här för Inter. De ligger under med 3-0, jagar nu reduceringsmål. Dumfries in i straffområdet, har en chans att ramla, gör förstås det då. Domaren genomskådar det och säger, ja jag fattar, du är fotbollsspelare, du måste kasta dig i läget och söka straff. Men glöm det gubben, inspark Paris Saint-Germain.
Luktar det på att det kan bli ett hattrick i den här matchen?
Kanske kan bli det, för då är som tittar ut mot avbytarbänken nu och tänker, ska de byta ut mig nu?
Nej, det får de inte göra.
Nej, får de inte göra. Han är ju jätteunderhållande.
Jo,
de byter ut honom nu. Varför gör ni det då? 66 minuten. Men du, det här är ju hans genombrott. Han är 19 år gammal. Désiré Doué kom fram i Rennes akademi. Det är en av de mest erkända akademierna för unga spelare i den franska fotbollen. Och gör nu sitt andra år i Paris Saint-Germain. Och gör två mål och en målgivande passning i Champions League-finalen. Wow, vilken gubbe!
Ja, verkligen. Han har varit bra under hela matchen och han kommer nog sova gott ikväll. Om han kommer sova någonting. Ja.
Och in istället med en annan ung begåvning, Brian Barcola, i det parisiska laget. Det är mycket härligt att titta på i PSG, du.
Ja, det är det. Och jag tycker också att de har dominerat den här matchen ifrån egentligen första minuten tills nu. De har spelat en rolig fotboll, de har stått bra i det defensiva. De är underhållande.
Tråkigt att han tog ut honom faktiskt. Då är det. Det hade varit kul att se honom göra ett hattrick. Vi såg honom sätta sig på avbytarbänken och gott om Paris-supportrar bakom där i de blå, rödvita parisiska tröjorna som ropade hans namn och hejade på honom och tänkte, just det, en tröja med nummer 14, det är nästa PSG-tröja jag ska köpa, för det är hans nummer.
Ja, och man såg lite där precis innan han blev utbytt. Han var lite besviken faktiskt. Han kollade ut, men det kan ju varit så också innan han gjorde målet att det var redan bestämt att han skulle gå av.
Du och jag gjorde ju den första semifinalen för Paris Saint-Germain mot Arsenal. PSG vann 1-0 och slog ut Arsenal till slut och tog sig till den här finalen såklart. Då tänkte jag att han var ute på lite för djupt vatten. Då är han syntes och märktes knappt i den matchen.
Nej, men det är ju också såna här matcher. Oftast är det de som kanske inte är de mest lysande, han är en fantastisk spelare, men de mest lysande stjärnorna som avgör den här typen av matcher. Och då blir det oftast någon som är lite i bakvattnet och som han har varit. Och han får jobba i lite lugn och ro och inte ha pressen på sig, och då kan han leverera på ett bra sätt.
Den pressen snor ju gärna Ousmane Dembélé.
Ja,
i anfallslinjen för PSG, med tanke på att han har haft en sån grym säsong.
Ja, men verkligen. Och sen så också kolla på mittfältet. Alltså det är Paris mittfältet, de tar ju...
ja, eller hur?
Så att det är väldigt tacksamt att spela, även om jag tycker att han gjort det jättebra. Men sen så är det också olika matcher och olika motstånd och sådär, hur man kommer in i det.
Ja, mötte säkert en bra vänsterback där i Arsenal i den matchen kanske, som raderar ut honom. Det var ju på andra ställen Arsenal hade svårigheter. Det var ju framförallt högerbacken där som hade problem med Kvaratskhelia i den matchen. Säger en del om Paris Saint-Germain också, som är ett väldigt rikt lag. Det finns många olika sorters begåvningar, många olika spelare. Därmed kan de spela på flera olika sätt i sin fotboll. Är inte låsta till ett sätt. De skulle ju kanske också kunna spela defensivt. Det är svårt att tro att de kan det, men de skulle nog kanske kunna göra det egentligen med tanke på laget de har.
Ja, även om jag tycker i vanliga fall att inte är det laget som har en bättre defensiv
av de här två,
lagarna, så skulle de absolut kunna göra det och stå och kanske gå på en lite mer kontringsfotboll.
Thuram i Inter varnad nu efter att ha satsat hårt mot Fabian Ruiz i Paris Saint-Germain. och då är det mindre än halva andra halvlek kvar och Paris Saint-Germain är på väg mot en Champions League-titel för första gången i sin karriär. Ska det också bli 4-0 Barcola in framför mål och så klackas den nästan mot mål, men då blir det ingen riktig träff utan de får börja om hos Ruiz på vänsterkanten utanför straffområdet. PSG:s uppvisning fortsätter, där kommer skottet över från inhopparen Barcola till höger i straffområdet sedan Ruiz hittat honom. Fabian Ruiz med lite tid och sin vänsterfot, han kan ju slå passningar som kan skapa vad som helst.
Ja, men vilken, alltså att han får ta ner bollen i straffområdet och skjuta, den ska egentligen sitta på
det ska
mål. Det är ett jätteläge, men så nära mål att det inte är någon spelare där.
Men hur många sådana chanser har de haft i matchen, PSG?
Det skulle kunna stått 5-0.
Lätt skulle du kunna gjort det, lätt. Ytterligare byte i Inter in med Aslani, Christian Aslani på mittfältet och ut med Hakan Çalhanoğlu.
Ytterligare en mittfältare från Inter som inte har gjort det bra.
Eller hur? Det är lagkaptenen det?
Ja.
Som byts ut i matchminut 70.
Och direkt går ut och får en ispåse på vardagen.
Ja. Det är, väl en, det är ju den sortens match såklart, en Champions League-final där alla som är nära att spela, vill spela, även om de är lite halvskadade.
Ja, så är det.
Läge för ytterligare mål här. Fabian Ruiz, inte explosiv, kanske i första hand i löpningen, hinner inte den djupledsbollen för Paris Saint-Germain. I situationen innan så blåser domaren för frispark för Paris Saint-Germain. Och en varning på Acerbi tidigare i situationen.
Ja, han var på väg att varna fel italiensk spelare som bara, va? Ja, nej, jag var inte
jag
ens nära.
Jag har precis blivit inbytt.
Ja, men det var den fjärde domaren eller linjedomaren som sa, nej, det är fel. Gå till handen om det.
71 minuten, herrarnas Champions League-final i fotboll. Paris Saint-Germain 3, Inter 0. Det är inte så mycket match, det är mycket mer uppvisning.
Ja, det är det. Och ett Inter som går in lite hårdare i närkamperna, känner att de ligger lite efter och trycker till extra, som har fått väldigt mycket gula kort de senaste minuterna.
Det finns ju de fotbollsbetraktare som menar att alla fotbollsmatcher i stort sett avgörs på mittfältet, kanske också på vänsterkanten. Kvaratskhelia tappar bollen där till Zalewski för Inter, spelar in till Lautaro Martinez i mittcirkeln. Han kapas av mittfältaren i Paris Saint-Germain. Var inte det en varning? Det var det inte. Med.
Ytterligare en spelare som inte varit inne i den här matchen, Martinez.
Mm. Och det var ju då Jao Neves som kompade där. Jo, det finns ju många som menar att fotbollsmatcher avgörs av det laget som har det mest framgångsrika mittfältet. Och mittfältet som Paris Saint-Germain mönstrar här, Jao Neves, Vitinha och Fabian Ruiz, är ju monströst överlägset Inters mittfält.
Ja, visst. I dagens match så går det inte att jämföra. De är så mycket bättre.
Kanske kan Dumfries ha någonting på gång för Inter här. Nej, han går vilse i försvarsdjungeln. Jättebra jobbat där av Nuno Mendes. Läge nu för Kvaratskhelia. Fri för Paris Saint-Germain. In i straffområdet, får bollen för långt ifrån sig. Nej, skjuter istället in. 4-0 för Paris Saint-Germain. Matchminut 73. Det är 4-0 för PSG mot Inter. Det är 4-0. Det är 4-0. Det är blått, det är rött, det är vitt och det är så oerhört mycket godnatt Inter. Det är uppvisning från Paris Saint-Germain. Det kan bli 100 mål.
Så rättvist de spelar. En mycket roligare fotboll. Inter har kastat in handduken. Om jag var Inter-spelare, jag skulle skämmas så himla mycket för vad de presterar just nu. Men det tar inte bort vad PSG gör. De spelar en fantastisk fotboll. Det är så roligt att se hur de rullar, hur de fortfarande löper i 72 minuten. De vill verkligen detta så mycket mer än Inter.
De löper och de leker och de skojar och det är 4-0, Johan. Ja, i en Champions League-final.
Ja, det ska inte få hända. Jag trodde verkligen att det här skulle bli en mycket jämnare tillställning, men ack så fel jag hade.
Det är ju den finaste matchen i hela världen i klubblagssammanhang år. Och det är 4-0.
Ja, och jag tror ju absolut inte att Inter kommer in till den här matchen oförberedda eller att de inte är på tårna. Utan det är så det blir bara. Det är ett lag som är så mycket hetare och så sätter sin taktik på ett mycket bättre sätt.
Såväl offensivt som defensivt.
Ja, eller exakt. Ja, men så är det.
Och att Kvaratskhelia gör målet är ju på något sätt att knyta ihop cirklarna, för han värvades under vinterns transferfönster från Napoli i den italienska ligan till Paris Saint-Germain. Just detta Napoli som trots det luggade Inter på ligatiteln i de sista omgångarna här om veckan. Inte kommer det att vinna någonting den här säsongen. Nej, inte cupen, inte ligan och inte Champions League. Det är ju grymt bra gjort ändå och var i en Champions League-final såklart.
Ja, men det spelar
vilken
ingen
semi mot Barcelona.
Det spelar ingen
men ändå.
Roll. Ja, det är, jag tror säkert att det kommer stå i de italienska tidningarna imorgon att det är en fiaskosäsong för Inter. Då har man inte vunnit någonting överhuvudtaget. Och framförallt också förlora stort i en Champions League-final.
Det är ju höga krav naturligtvis på Inter. För fiasko, de är ju final i Champions League.
Det är klart att de är i final i Champions League, absolut. Men de har ju inte vunnit någonting Nej. Överhuvudtaget. Nej. Och när man tappar också på det sättet de olika, både kuppen och Champions League och i ligan.
Ja, det är de avgörande momenten. De har varit för svaga, helt enkelt.
Ja, så är det.
De har ju haft en fantastiskt fin framgångscykel de senaste 5 åren. Ungefär Inter med många av de här spelarna närvarande. Barella utanför straffområdet går omkull, reser sig upp, dribblar in i straffområdet, lägger i sidor. Där kommer skottet mot den borta stolpen. Jätteräddning Donnarumma för Paris Saint-Germain. Det blev inget 4-1-mål där i 75 minuten. Istället en kontring för Paris Saint-Germain. Kanske Kvaratskhelia, senaste målskytten, får bollen på en Inter-spelare ute i inkast. Och Thuram var nära och reducerade för Inter.
Ja, men roligt också för Donnarumma att han får visa vilken klassmålvakt han är. För han är ju en av de spelarna som har gjort att Paris Saint-Germain är där de är. Ja. Jag tänker framförallt om de semifinalmatcherna.
Mot Arsenal, ja.
Och där han gjorde fantastiska räddningar.
Just såna här, flera stycken.
Ja, exakt.
Mot den bortre stolpen liggandes längs isen, eller längs gräset och ut med orangutangarmen.
Ja, där, men han är ju otroligt stark på det. Ja. Så roligt och att han får röra bollen också. Mm.
Du, det jag var inne på där tidigare, framgångscykeln för Inter, håller den på att gå mot sitt slut kanske? Andra Champions League-finalen på några få år. Samma spelare, väldigt mycket samma tränare, allt under ledning av Beppe Marotta, han som inte fick vara kvar i Juventus för 6 år sedan, tog över Inter som vd och har gjort storverk där ju.
Ja, men och sen så får vi kolla också, de har ju inte haft, de får inte de här stora pengapåsarna som kanske Paris har för att värva massor med spelare.
Får de inte,
nej. Så att det är ju klart att det är ju någonting i dagens fotboll så kostar det att ligga i topp, så att de har ju gjort det väldigt, väldigt bra att de ligger där de gör också. Sen så har de några spelare som är lite äldre som kanske,
kanske märks idag.
Som kanske märks idag, som också kanske är dags för att ta ett steg, inte steg tillbaks, utan men ändå så friska upp med lite nya yngre spelare.
Ja. 77 minuten på fotbollsarenan i München där Champions League-finalen avgörs. Det är 4-0 till Paris Saint-Germain mot Inter, och Donnarumma, målvakten i Paris Saint-Germain, fångar den här Interhörnan som kom insvävande från inhopparen Carlos Augusto från vänsterkanten, och PSG kan brodera igång ett nytt anfall på vänsterkanten, sin vänsterkant. Nuno Mendes slår då en helt passning som Inter tar över centralt i banan. Thuram utanför straffområdet, i sidled till Barella, vidare ut på högerkanten till Darmian, ett tillslag ut till Dumfries. I djupled löper kompisar framför honom, han spelar tillbaka till Darmian, inåt centralt i banan, till mötande Interspelare som är just han som slog hörnan där, Carlos Augusto, och så tvingas han rulla hem bollen till målvakten Jan Sommer, som alltså släppt in 4 mål i den här finalen. Paris Saint-Germain leder med 4-0. Paris som nu noterar att Inter springer offside, och det ska bli frispark för de blivande Champions League-mästarna till vänster i egen försvarslinje. Paris som nu ska byta in vänsterbacken Hernandez i laget när det är mindre än 12 minuter kvar att spela. Ut med Nuno Mendes och in med Hernandez. Det är Lucas Hernandez som han heter. Tänker du på?
Jag tänker lite på om detta skulle kunna vara det tror jag inte, i modern tid kanske den största nederlaget i en Champions League-final.
Har du kollat statistiken?
Jag har inte riktigt gjort det. Jag tänkte att jag ska försöka att göra det kanske.
Mm. Samtidigt som jag berättar att Vitinha leker igång ett anfall till för Paris Saint-Germain. Det är ju sköna 12 minuter kvar att njuta av uppvisningsfotboll. Och vilka passningar, loss på högerkanten. Inte står och tittar på och känner att det går, kommer ju inte att gå detta. Om vi inte har gjort ett enda mål på de första 78 minuterna så kommer vi inte att göra 4 mål på de återstående 12 minuterna. Det är ju enkel matematisk fotbollslogik. Men Dumfries älgar vidare på högerkanten. Hintzikapp och Kvaratskhelia, den offensiva dribblen senaste målskytten i matchen, som ramlar och får frispark med sig utanför eget straffområde. Och jubel från Paris-anhängarna, för det var en storartad defensiv insats av kvicka Kvaratskhelia, som ju var den spelaren i Georgien som när Sverige mötte Georgien för fyra år sedan ungefär, möjligtvis. Jag tror det var 4 år sedan. Plötsligt var jättebra. Sverige förlorade med 2-0. Och han gjorde mål och sprang sönder det svenska försvaret. Och alla tänkte, i alla fall jag, vad är det där för en spelare? Ja, och vips, som var han sen i Napoli. Ja. Och resten i modern fotbollshistoria, kan man ju faktiskt säga.
Ja, det är det verkligen. Det är en fantastisk bra spelare som jag tycker tar steg inför varje säsong också. Han är så avig i sitt spel. Ja. Han är duktig på både gått vänster och höger. Och bra skott, snabb.
Och Fabian Ruiz, en boll fram till just Kvaratskhelia på vänsterkanten, och så bryter inte försvaret, bollen hem till målvakten Sommer för inte. Fabian Ruiz, jag säger det igen, i de vita ballettskorna som han uppträder i, med lite tid så kan hans vänsterfot titta på precis vad som helst. Han är lite långsam för att vara ultra bäst i världen som mittfältare. Men wow, vilken vänsterfot han har.
Ja, nej, men den är magiskt. Det är så otroligt fint att se när han spelar fotboll.
Paris Saint-Germain visar igen att de är bra med bollen på högerkanten. Ousmane Dembélé spelar då fel, inte läge. Barella skjuter från långt håll i famnen. Förlåt, Zalewski inhoppar den i famnen på målvakten Donnarumma med plick 10 minuter kvar att spela. Donnarumma fångar bollen i sin grönt aggressivt kreativt mönstrade målvaktsstass, strumpor, byxor och tröja. Mittbacken Marquinhos, han som gjort 12 säsonger i Paris Saint-Germain, unikt i den klubbens historia ju i modern tid, rullar ut bollen på vänsterkanten. Han är viktig, du, Marquinhos.
Ja, det är han. Otroligt viktig. Jag säger väldigt mycket otroligt till spelarna, men det är verkligen så jag känner. Jag tycker att det är alla
här kommer Barcola, skjuter inte, dribblar, kommer fri för PSG.
Han missar utanför.
Han missar efter att ha dribblat åt hela interförsvaret. Nej, men Barcola. Nej, men jösses. Och tidigare sa du du såg en nedtagning och passning i samma moment av Vitinha. Skogsduva.
Men, eller hur? Ja, men han lurar ju skjortan av dem och ska bara rulla in bollen egentligen. Sommer sitter ju på knäna där.
Ja, rullar den utanför.
Och så rullar han den utanför. Alltså, det här är ju verkligen... ja, men det är, jag har kollat upp lite det här också. Den största final i modern tid, tänker jag, Champions League också. Man har vunnit. Och jag hittade det att 93-94 där så vann Milan med 4-0 mot Barcelona. Det är den som jag kan hitta i modern tid som är den största
vinsten. Och 4-0 är läget just nu också för Paris Saint-Germain mot Inter. Statsbrorsan, eller eviga kollegan till Milan ju från Milano i Italien. Och 4-0, och då är det ju ungefär 8 minuter kvar att spela när de byter höger till vänsterkant. Det roliga med Paris Saint-Germain, Luis Enriquez, den spanske tränarens lag, det är ju att de nöjer sig inte med att det är 4-0 och lägger av, utan de fortsätter ju ösa på och underhålla. Eller hur?
Ja, verkligen.
De gör ju det.
Men bara en sån grej nu, bollen på väg ut 2 gånger om. Ja. Men då är man där och man räddar den och kastar sig för att rädda den, inte den ska gå ut över linjen. Det är verkligen ett lag som är i harmoni och vill spela. Och de gör allt för att vinna den här finalen.
Här kommer de igen. Barcola som ju skjut utanför öppet mål står still och trummar på bollen med sin dockklädda sula. Får tillbaka bollen på högerkanten. Hem till Vitinha som fintar vänster, går höger. Den lille portugisen på mittfältet med det tänkande skägget. Och ut med bollen på vänsterkanten.
Ser ut också som PSG förberedde ett trippelbyte. Att det är mer spelare som ska kvinna och känna på hur det är att spela en Champions League-final.
Och det är väl roligt?
Ja, jättefint.
Och Marquinhos, mittbacken, lagkaptenen, har bollen för Paris Saint-Germain. Jag har börjat säga det flera gånger, vad viktig han är. Men då har det skapats nya chanser och det kommer nu igen. Barcola in i straffområdet, skjuter utanför. I bra högerläge utanför det bortre stolpen, inspark för Inter. Och rastaflätorna är så glada på Barcolas huvud, på hans gässa. Han tycker ju att det är synd att göra mål, men samtidigt så gör det ju ingenting, tänker man.
Nej, det är klart att han kommer få väldigt mycket utrymme nu också när inte spelarna nästan har gett upp och han pigga ben som springer där framme.
Ja. Nu ska Zaïre-Emery, Maiolo och Ramos var det, va? Gonçalo Ramos komma in för Paris Saint-Germain. Ut med Kvaratskhelia. Tack för idag. Härlig match. Gonçalo Ramos, något av en central anfallare ju. Fabian Ruiz, tack för en underbar match. Vilken vänsterfot. Och också ut med João Neves, mittfältare, den unge portugisen. João Neves. Det känns som att det finns ungefär 150 000 portugiser som heter det. Förlåt, och det är inget ont om Portugal, men...
Och alla kan spela fotboll.
Och
är
alla
bra.
Är på världsklass mittfältarnivå, eller hur?
Det är bara att döpa sitt barn till det, så är det klatschen liksom.
Ja, och vänsterbacken också utbott heter ju Nuno Mendes. Känns också som att det finns fler som heter det, som är grymt bra i fotboll, eller hur?
Ja, verkligen.
Precis som att alla som var bra på att spela hockey för några år sedan och kom från Nordamerika heter Ryan i förnamn.
Eller alla i Göteborg som heter Glenn.
Ja, och det stämmer ju.
Ja.
Och 85 minuten och Champions League-finalen i fotboll. Herrarnas Champions League-final är ju avgjort sedan länge. Paris Saint-Germain triumferar, dansar, ler och leder med 4-0 mot Inter. 5,5 minut kvar att spela. Zalewski, polacken, ut till höger på mittfältet i Inter. Ut med bollen till Dumfries, längre ut på höger, hem till Darmian. De är nu i höjd med mittcirkeln, var nyss vid offensivt straffområde. Inter och spelar sig bakåt via Barella, hem till målvakten Sommer. Han fortsätter att jagas den här gången av inhopparen Ramos. De har gjort ett jättestort försvarsjobb, Paris Saint-Germains anfallsspelare, i den inledande pressen som de har satt när det inte ska bygga upp spelet genom hela matchen. Väldigt tydlig taktik ju.
Ja, men så är det ju verkligen. Men jag tycker de ställer, alltså den taktik de har haft genom matchen ifrån start har liksom funkat så klockrent för dem. Det har verkligen sårat Inter så många gånger om.
Paris Saint-Germain på väg mot sin första Champions League-titel. Det är väldigt, väldigt ovanligt att franska lag vinner Europa-titlar. Bara en fransk klubb har vunnit Champions League tidigare, Olympique Marseille på 1990-talet. Det är ju lite vanskligt att komma rätt i känslan kring Paris Saint-Germain, kan man tycka, eftersom de ägs av Qatar Sports Investments, som är en del av Qatars statliga investeringsfond. Och har gjort det sedan 2011 och har plöjt ner miljarder i värvningar och annat i världsfotbollen. Men de är ju, alltså det är inte ägs av en amerikansk riskkapitalföretagssammanslutning som heter Oaktree. Det är ju på den nivån ofta det är här. Där blir det 5-0.
Där är det 5-0.
Fullständigt fantastiskt mål som inte gör. Majolo inhoppar den med vänsterfoten till den 87:e minuten. Och jag gick igenom ekonomin just där och slutade prata. Det var ju vilket anfall de regisserar i matchminut 87. 5-0. Det är 5-0.
Ja, och inte det utspelare. Men det är så underbart att se också. Alla ifrån PSG:s bänk springer och gratulerar detta målet bakom, framför sina egna fans, bakom Inters mål, att de är så glada, och det förstår man. Men 5-0!
5-0! Största vinstmarginalen i en Champions League-final någonsin.
Ah, det är vi nu. Pinsamt, men... välförtjänt om man kollar på matchen, så som PSG har spelat och så som Inter också har spelat.
Ja, det kunde varit 8-9-0 faktiskt.
Ja, ja.
Och då ska de inte ha satt alla sina klara målchanser.
Nej, alltså de har ju nästan stått på mållinjen och skjutit över liksom. Det är bra chanser de missar också.
Ja, och Majolo, en av de unga begåvningarna i Paris Saint-Germain, inhoppare, gör mål. Enormt för honom naturligtvis.
Ja, roligt. Ja. Bara det här att man får spela i en final och så komma in och så göra mål.
och Barcola som missat två otroligt feta chanser, ursäkta skrattet, men det var en jättefet miss nyss. Är framspelare till det här målet.
Ja, nu. Men också det... Jag tror med att jag hade kunnat spela så som Inter står och bara kollar på just nu. Då har inte jag spelat fotboll på många år.
Nej, det tror jag alldeles säkert. Att du hade hittat luckor att löpa i där i Inters försvar. För de är ganska stora, de här luckorna, trots allt.
Jättestora, ja. Och då är det så att de har 6-7 spelare tillbaka i det defensiva. Men det är precis som att de...
Ja, men de har tappat det för länge sedan.
Ja, men det får man inte göra i en sån här match. När det sitter liksom en halv miljard människor och tittar. Och för Heden också.
Ja, nej, det är värdelöst. Värdelöst, det kan bli mer. Här kommer de rusandes, men då blåses de av frispark mot Paris Saint-Germain vid mittlinjen för Lautaro Martinez i Inter istället. Jo, det är alltså ett amerikanskt riskkapitalbolag som äger Inter. Och det är Qatars investeringsfond som äger Paris Saint-Germain. Pengarna kommer från olika håll. Och Paris Saint-Germain har, som vi var inne på tidigare, mycket mer pengar att använda i att bygga sitt lag.
Ja, men så är det. Så är det verkligen. Men i det här läget så ska det ju inte spela någon roll om man är i en Champions League-final. Då har man tagit sig dit och man har gjort det på ett bra sätt.
Och man är ju ett enda stort leende i den här finalen. Ja. Vilken propagandistisk seger. Vilken vacker fotboll.
Otrolig. Otrolig. Otrolig, otrolig, otrolig.
Incroyable.
Verkligen. Det är ett PSG som har en uppvisning där de verkligen spelar ut hela registret. De klackar och de springer och de vill verkligen ha den här runda saken och få göra mål på mål.
Och Paris Saint-Germain har ju genom hela den här Champions League-finalen, det är nu spel i sista ordinarie minuten, varit en enda stor luftig croissant och en kopp stark kaffe längs Champs-Élysées. Det har ju varit så njutningsfullt, så vackert att se dem. Och det har varit soldis i ögonen med perfekt designade solglasögon. Allt har ju varit skönt för deras del och allt har ju gått emot Inter med start tidigt i matchen.
Ja, jo, men det är klart också, gör man mål efter 12 och 20 minuter och man leder med 2-0 så är det mycket lättare att spela fotboll, så ja. Är det ju. Men jag tycker också även att man gör på ett sätt att man fortsätter att spela de här 90 minuterna i samma tempo egentligen. Ja. Där man sätter samma press och man vill framåt, man vill inte ta någon risk överhuvudtaget att släppa in Inter i den här matchen.
Och Paris Saint-Germain nu, när matchen är slut, där blåser domaren av. Inget tillägg. Han har förbarmande med Inter. Ingen tilläggstid. Matchen är slut efter 90 minuter och Paris Saint-Germain har ju visat upp en upplaga av sig själv som de inte har varit i närheten av under sina tidigare år, de senaste åren i sin storsatsning på att bli en riktigt framgångsrik klubb. Nu är de ett kollektiv utan de där superstora stjärnorna. Nu når de framgång.
Ja, men de förtjänar det här. Vägen mot den här finalen har de ju spelat väldigt fin fotboll och fortsätter att göra det i finalen där de förnedrar Inter med en 5-0-vinst.
Paris Saint-Germain, Inter 5-0. 5-0 i finalen i herrarnas Champions League. Aldrig någonsin har siffrorna varit större i en Champions League-final.
Nej, det är
otroligt.
Det säger väldigt mycket om det här Paris-laget, hur de bara trummar på hela tiden och vilket plattfall det är för Inter i den här matchen.
Paris Saint-Germain har en fantastisk målvakt i Gianluigi Donnarumma. En härlig backlinje med målskytten Hakimi som högerback, Marquinhos lagkaptenen och Paco som mittbackar. Wow! Och vänsterbacken Nuno Mendes. De har ett gudabenådat mittfält med Fabian Ruiz, Vitinha och João Neves. En spanjor och två portugiser som kan göra vad som helst med bollen. Som egentligen är jonglörer som borde uppträda på alla nycirkusarenor i hela världen. De har världens snabbaste anfallare Ousmane Dembélé som nu spelar centralt och inte bara på en kant och utnyttjar sig kontringen. Nu får han visa hur bra han är med bollen. De har den här unga nya stjärnan Desiree Doué. Två mål och en målgivande passning idag. De har Kvaratskhelia från Napoli under vintertransferfönstret. Ett mål idag. Otroligt vilket lag de har.
Ja, men de har bra stjärnor, men det är stjärnor som ligger på samma nivå och det är så otroligt viktigt. Det är det som bygger det här kollektiva laget. Men man har börjat bygga bakifrån och så bygger man framåt och nu i den här säsongen så har man vunnit allt man har ställt upp i.
Tänk när de kom på det där i Paris Saint-Germains lagledning att vi kanske inte ska lägga alla miljarder på de här storstjärnorna Messi, Ronaldinho, Zlatan. Vi kanske ska bygga ett kollektiv istället.
Ja, men det är kanske bara det faller bara in på ett bra sätt och framförallt när Mbappé när han lämnade gratis förra säsongen eller var det två säsonger kanske.
Nej, det är första utan.
Ja, exakt. Förra säsongen och ja, men det var den sista pusselbiten och att Dembélé fick lite mer friare roll på ett sätt, eller det är alla de tre där framme, det är en ganska fri roll för dem, för man såg Dembélé, han kom ut på kanten emellanåt också.
Och de turas om och sätta pressen och, dessutom.
Exakt, och då blir det att man lyckas och man gör en i mitt tycke en 100% final.
Och dirigenten bakom allt detta är Luis Enrique. Spanjoren som nu dansar på inneplan tillsammans med sina spelare ska sätta på sig en t-shirt där det står "Vi har vunnit Champions League", för det gör ju lag som har vunnit stora titlar. Han kramar nu om ledarna från styrelsen i Paris Saint-Germain, han kramar om spelarna, där faller han Dembélé i famnen, och så dansar de i den rök som kommer från de parisiska läktarsektionerna där bengaler bränns, för det görs ju i fotbollssammanhang för att skapa stämning. Och så är det mängder med skyddsvakter emellan planen och läktarna i sina neongulgröna västar, och nu har han fått av sig tröjan. Tränaren Enrique svingar den över huvudet, kramar då är tvåmålsskytten en assist, sätter på sig på sin tatuerade överkropp den där t-shirten där det står "Vi har vunnit Champions League", och så kramar han om Kvaratskhelia, den gråhårige Luis Enrique som spelade både i Barcelona och Real Madrid som spelare, som nu gör succé också som tränare. Här kommer ytterligare spelare, inhopparen som gjorde mål, Majolo. Är där alla dansar.
Det är nästan han som är gladast.
Ja, ja, eller hur? Ja. Det är roligt att se glädje.
Ja, jo, men det är det ju absolut. Och de förtjänar det också. Ett hårt slit har gjort att de vinner för första gången Champions League. Ja.
Sällan har ett lag vunnit Champions League mer välförtjänt.
Nej, men det var ingen diskussion.
De slog ut vart enda engelsk lag som kom i deras väg, ja, på vägen, ja, fram.
Det gjorde de, och nu gjorde det också.
Premier League, den bästa ligan.
Övertygande, ja, också. Det var ett tag där mot Aston Villa. Det var lite skakigt, men de klarar av det. Och de slår ut Arsenal, de slår ut
Liverpool
också. Ja. Så att det, nej, det är glada minnen på den sidan, men så ser vi också bilder på den andra sidan där det är tomma blickar från interspelarna.
Som står i sina gula dräkter och knappt fattar att de är med om detta. De tror att det är en mardröm som de när som helst ska väckas ur, men det är tyvärr inte så, interspelare, för detta är verkligheten, detta är sanningen. Här är Marquinhos och de andra PSG-spelarna i famnen på tränaren Luis Enrique, som är nästan lila röd på kinderna nu. Han har inte bara rosor på kinderna, han har ett helt rosarium på kinderna i alla nyanser, Luis Enrique, och nu har han fått på sig tröjan rätt också dessutom. Det är, som vi har varit inne på några gånger under finalen, ovanligt att franska lag, Paris Saint-Germain är ju ett franskt lag, vinner den finaste klubblagsturneringen i världen, Champions League. Att nu PSG gör det som bara det andra franska laget någonsin, Marseille på 90-talet det första. Vad kan det betyda för franska ligan och så vidare?
Ja, alltså det är ju jättesvårt att säga, och sen så har man ju också se PSG så överlägsna i den franska ligan, så att jag vet inte om det, om det hjälper till så himla mycket, eller om det bara gör att de drar ifrån ännu mer. Självklart så är det ju roligt för Frankrike och de franska klubbarna att de har ett lag i deras liga som har blivit Champions League-mästare.
De var nära att gå rent genom den franska ligan den här säsongen, alltså utan förlust, men förlorade, tror jag det blev två matcher mot slutet. När det stod klart att
kommer ihåg Strasbourg i alla fall förlorade de mot Hörfärden.
Ja, Nis också, va?
Kan nog säkert stämma.
Ja, i alla fall, det blev inte så. Men de har ju en grym säsong.
Ja, det har
de. Hur som helst.
Jo, men så är det ju verkligen. Och det bevisar ju också hur överlägsna de är i den ligan när man åker och till en Champions League-final och vinner med 5-0.
Christian och Johan.
Andreas.
Det är ju så här att Champions League är ju en trots allt en ganska modern företeelse. Den föregicks ju av någonting som heter Europacupen. Jag har backat här i statistiken och jag kan meddela er att det har aldrig hänt att en final har avgjorts med så tydliga siffror. För att hitta en final där ett lag har gjort 5 mål, då får vi gå tillbaka till maj 1962 när Benfica slog Real Madrid med 5-3. Och en enda gång har ett lag gjort fler än 5 mål i en sån här final. Och då var det just Real Madrid. Det var i finalen 1960. Motståndet svarade Frankfurt för. Och i den där finalen så gjorde Puskas 4 mål för Real Madrid och Di Stefano 3. Bara för att sätta in det i ett litet historiskt perspektiv.
Känns som man skulle vilja sett båda de matcherna du nämnde där, Andreas.
Eller hur? Ja.
Eller hur? 5-3 Real Madrid Benfica. Eller om det var tvärtom. Ja, det var det ju.
Det var det.
Till exempel. Ja, härliga matcher. Men det säger ju också någonting om att absolut. Den här matchen är ju på den nivån. När det gäller målmängd och när det gäller överlägsenhet.
Absolut, absolut. Jag tror, kommer man säga 5-0 till en Inter-supporter, så kommer de komma ihåg det. Lika väl som Paris-supporter kommer komma ihåg det. Mer positivt.
Ja. Hur ska Inter tänka nu då?
Ja, försöka glömma det så fort som möjligt.
Och det kommer ju inte att gå.
Nej, det är klart inte.
Eller de kommer
gå.
Ju alltid,
nej,
det som du nyss var inne på, bli påminna om det.
Det som är positivt, det är att säsongen är över. Nu har man lite semester och försöka och gå och gömma sig någonstans och komma med nya krafttag nästa säsong och försöka vinna Champions League då.
Och kanske är det där någonstans som inte är Milano, alltså hemorten. De skulle kunna tänka sig en kollektiv resa till Pisa eller något sånt där och ligga lågt där 3 dagar och sitta och dricka stark kaffe.
Jag tror att de nu vill åka till någon utav polerna och sätta sig där bland isbjörnar och pingviner.
Och tänka att fotboll är inte det viktigaste i världen ändå, nej. Men ibland är det det. Och ibland är det grymt. Och det var grymt för Inter i München ikväll, för Paris Saint-Germain vann finalen i herrarnas Champions League i fotboll med 5-0. Det var 2-0 i paus. Första halvlek, PSG helt överlägset. Vi satt och funderade här i pausen, vad ska Inter nu göra i andra halvlek? Ska de byta redan när den börjar eller vad tänker de?
Ja, och Inzaghi, han gjorde ju det ändå. I Inter, han tog ju ändå så kommandot och försökte. Men det var ju också, man bytte in, de som man bytte in, det var inte så lyckosamt. Nej. Man fick skador på sådana som man bytte in och de andra som kom in, de kom inte in i matchen heller. Det var inte Inters afton det här.
Nej, och de hade sina chanser att på framförallt frisparkar och kanske allra mest framförallt Hörner göra ett reduceringsmål, hade behövt det, fick inte det, istället öppnade de sig för kontringar och där susade PSG iväg och gjorde ytterligare mål. 5-0 blev det. Paris Saint-Germain, grattis, vilken kväll. Quel nuit.
Merci beaucoup, säger vi till Christian Olsson och Johan Elmander. Imorgon så är det Allsvenskan som står i fokus, den här på hemmaplan och i Sportextra efter 14. BP Göteborg, Malmö Häcken, Halmstad Djurgården, Mjällby Värnamo och Sirius AIK. Och i golfen där i US Open så är det fortfarande så att Maja Stark har en absolut toppkänning. Mer sport imorgon och mer sport på hemsida och appen.
Ekot klockan 11 börjar med fotboll. För några minuter sedan avgjordes finalen i herrarnas Champions League där Inter mötte Paris Saint-Germain. Och det blev 5-0 till Parislaget PSG. Vi hör Radiosportens Christian Olsson och Johan Elmander.
Ja, men de förtjänar det här. Vägen mot den här finalen har de ju spelat väldigt fin fotboll och fortsätter att göra det i finalen där de förnedrar Inter med en 5-0 vinst.
Paris Saint-Germain, Inter 5-0. 5-0 i finalen i herrarnas Champions League. Aldrig någonsin har siffrorna varit större.
Nej,
i en Champions League-final.
Nej, det är
otroligt.
Det säger väldigt mycket om det här Paris-laget, hur de bara trummar på hela tiden och vilket plattfall det är för Inter i den här matchen.
Sa Christian Olsson och Johan Elmander från Radiosporten. Så andra nyheter. Kina varnar nu USA och säger att landet inte ska leka med elden. Det är efter att USAs försvarsminister Pete Hegseth i natt sa att en kinesisk invasion av Taiwan kan vara nära förestående. Och han uppmanade länderna i Asien att rusta upp sina försvar för att avskräcka Kina. Kina kallar Taiwan-frågan för en intern uppgörelse och menar att inga andra länder får lägga sig i. Så Sverige, Socialdemokraterna har på sin kongress idag beslutat om en ny migrations- och integrationspolitik efter en lång debatt. Ansvarig är riksdagsledamoten Lawen Redar.
Den bygger på 4 pelare. Stram migrationspolitik, en aktiv språkpolitik. Ingen människa ska befinna sig i arbetslöshet och för det fjärde, Sverige ska inte ha några utsatta områden.
Målet är alltså att få bort de utsatta områdena och ett sätt att åstadkomma det enligt Socialdemokraterna är att allmännyttan ökar kraven på de som ska flytta in. Det för att minska antalet personer med försörjningsstöd. Partiet ser också framför sig överenskommelser mellan staten, kommuner och andra aktörer för att utveckla de här områdena. Men debatten idag var tidvis känslosam där flera talare menade att de inte kunde känna igen sig i partistyrelsens ursprungliga sätt att formulera sig i integrations- och migrationspolitiken. En av kritikerna var Sara Kukasalam, ordförande i Tro och Solidaritet. Men hon tycker att den framförhandlade slutprodukten ändå blev bättre.
Riktlinjerna har tillförts mer positiva skrivningar om invandringen och mångfaldens betydelse för Sverige.
Hon är nöjd med att bland annat ha fått in att kommunernas etableringstid ska öka från 2 till 3 år och att partiet vill ta bort förstahandsrätten för bostadsrättsföreningar att köpa ett hyreshus.
Rapporterade Katarina Helmersson. I Västra Götaland ska alla 3-åriga barn erbjudas gratis vaccination mot den fästingburna virussjukdomen TBE. Det har regionfullmäktige beslutat, rapportera P4 Göteborg. Vaccinationen ska omfatta 3 grunddoser och starta så snart som möjligt. Imorgon går Polen till presidentval och i opinionen är det rekordjämnt. Mindre än 1 procentenhet skiljer de båda kandidaterna åt i slutspurten.
I think I will decide in last moment.
Jag kommer nog bestämma mig först i sista minuten, säger Janusz som sitter och väntar på en buss i centrum av Warszawa. Imorgon är det dags för ännu en rond i den kamp om Polens framtid som pågår till årtionden mellan mer eller mindre samma motståndare. Den här gången är det Warszawas EU-vänlige liberala borgmästare Rafał Trzaskowski, kandidat för regeringskoalitionen under Donald Tusk, som står i den ena ringhörnen. Han kommer få Warszawabon Jolantas röst.
Han är en superfacet, duża robi dla Warszawy.
Han är en superkille som gjort mycket för stan. Trzaskowskis motståndare är historikern Karol Nawrocki, som stöttas av både Donald Trump och det nationalkonservativa oppositionspartiet Lag och rättvisa. Valet är extremt viktigt för premiärminister Donald Tusks förmåga att styra landet. Presidenten har veto rätt och kan stoppa reformer som regeringen vill införa. En negativt inställd president kan försvaga Tusks ställning kraftigt. Och det ryktas här i Polen att det till och med skulle kunna innebära nyval. David Rasmusson, Warszawa.
Så vädret, morgondagen börjar med soligt väder i stort sett hela landet. Men sen drar ett regnväder in västerifrån, lokalt med åska. Temperatur i söder mellan 15 och 20 grader, i Norrland 10 till 15 grader. Ekot med Daniel Wockner.
P4 Plus med Henrik Olsson. Fler röster och starkare berättelser sedan 1925. Sveriges Radio.
Ja, men hurra för Sveriges Radio som fyller 100 år under hela 2025. Det firar vi bland annat med den här programserien. Grattis Sveriges Radio, 100 år. Och nu har vi kommit fram till säsongsfinalen av det här programmet. I alla fall i det här formatet med en tävlingsfråga. Det är dags att utse en vinnare från vintern och vårsäsongens alla program. Det här är program nummer 17, så vi har många vinnare. Men först ska vi utse en vinnare från förra veckans tävling. Du hamnar också i högen bland de som har chans att vinna en Bluetooth-högtalare. Vem som blir den totala vinnaren avslöjas i slutet av det här programmet. Men ni ska också föra klipp i det här programmet när Sverige fick en andra radiokanal. Vi ska höra Alla Nedvall läsa Nalle Puh. Och så blir det lite sport också. 400 meter häck i EM 1982. Vilken svensk idrottskvinna tog hem guldet då? Yes, I know that the way we live is breaking your heart, and it don't help that I'm always away. And I know that if... På Riksväg 73 Nynäsvägen, där mellan Jordbro och Handen, där är det så att det rör sig älg på fel sida viltstängslet. Alltså Riksväg 73 Nynäsvägen mellan Jordbro och Handen, där rör sig älg på fel sida viltstängslet, så ta det lite försiktigt om ni passerar där. Tell by the look in your eyes, you're worried about me. Först ut, Did I Tell You med Jerry Williams från 1989. Ja, innan vi utser den totala vinnaren för den här vintervårsäsongen så måste vi få fram en vinnare från förra veckan. Då hade vi en fråga som jag ställde som vanligt. Jag spelade ju en låt, en cover, en svensk cover. Men jag vill ju veta vad låten heter i original på sitt originalspråk. Här är en liten bit av låten ni fick höra förra veckan. Kände ni igen va, Kiki Danielsson och Kjell Öhman var det där? Men vad heter alltså den där låten i sitt original? Jag tror att ni kan vilka som gjorde den också, men det är ju titeln jag är ute efter. Här är svaret.